Ja, tack Jesus, tack Fader i himmelen. Tack för att du är hos oss idag. Du är närvarande hos oss, du är nära oss. Du bor i oss, helige Ande. Och tack att vi får förtrösta och lita på dig. Och vi känner att vi är helt beroende av dig. Och oavsett om vi inte är så många som idag kanske, så är du mitt ibland oss. Därför du har sagt i ordet att var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Tack Fader i himmelen, tack helige Ande att du gör det här ordet levande, både för mig och för oss alla. Att du har något att säga till oss, till våra hjärtan, till uppbyggelse, till vår själ och ande och kropp. I Jesu namn, amen, amen. Ja, vi får önska varandra en god söndag förmiddag, Guds frid den här söndagen som har varit, eller natten har ju varit rätt så intensiv. Det kan vara till och med svårt att sova när man hör, när det drar förbi vindarna. Vi bor ju på en gård, Sjögården heter den ju, och flaggstången den knäcktes av på mitten i natt. Och den förra stormen som var här nu, eller en eller två veckor sedan kanske, så grannens, den här studsmattan, en sån här stor som barnen hoppar på, den flög iväg all världens väg och krossades emot mot buskar där. Så att det är mycket som, det är väldiga naturkrafter i vindarna. Det är fantastiskt att se. Jag brukar titta på webbkameror. Man kan ju se, det finns så mycket webbkameror i våra städer, i vårt land, ja, i hela världen. Jag brukar titta på, jag gjorde det igår faktiskt, Appelviken i Varberg. Där finns en webbkamera och det är en sån här kamera, så det följer med hela tiden. Sen kan det ju finnas kameror sen kan som byter bild efter en minut. Och då ser det lite annorlunda ut, men det här är ju live hela tiden. Och det var ju väldiga vågor där i Appelviken. Det var något enormt alltså. Den här västliga vinden som har dragit in över vårt land. Så det är ju, vi har ju inte riktigt så hårt här som Halland, västkusten, Skåne. Det är ju alltid väst ifrån havet och så inåt en bit. Men vi har ju också drabbats. Ja, det här jag Herren lagt på mitt hjärta, det är klart visst har varit roligt, utan det har varit några fler, men jag är ändå tacksam att ni som är här får del av det jag vill meddela. Det är flera veckor sedan som jag fick det här ordet till mig. Och jag brukar aldrig titta på den här kyrkans texter. Vad heter det nu? Kyrkans texter. Förlåt? Ja, just det. Ja. Som de har varje söndag. Och då fick jag se det att deras rubrik idag där de predikar om i kyrkorna. Och det kanske inte, det är inte bara svenska kyrkan. Det finns ju, det gör man i andra samfund också. Jesus är vårt hopp, var rubriken. Ja, och så tittade jag, vad har jag skrivit på min lilla, jag har här som ett underlag här. Vad har jag skrivit? Ja, det är helt enormt hur det stämmer. Jag har skrivit så här: Jesus en stötesten eller hoppet inför evigheten. Jesus, han är ju huvudpersonen i Bibeln, så vi har ju tolkat det, och det är han ju. För han är vår frälsare, han är vår räddare. Så att mitt budskap, mitt fokus idag, det är på personen Jesus Kristus. Namnet Jesus och vad han fullbordade på korset. Och hur tar man emot Jesus, budskapet om Jesus? Vilka konsekvenser får det för människor som hör och lyssnar till detta budskap? Och vi ska ju gå igenom lite grann här i Nya Testamentet, på apostlarnas tid, hur man tog emot det. Men situationen är ju densamma idag. Det här har ju följt med historiskt hela tiden. Det här med Jesus, namnet Jesus, att han har varit en stötesten för en del, ett fall för en del. Vi ska läsa ifrån Jag skulle också nämna det att Paulus, han säger ju här i Kolosserbrevet att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Hela fullheten, allt sammanfattas i Jesus Kristus. Han är huvudpersonen. Vi ska läsa ifrån Romarbrevet 9. Nu kan man inte se här, nej, texten där. Romarbrevet 9, vers 30 och 33. Då skriver han, säger Paulus, vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna... Jaha, nej, det går inte denna. Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, judarna, som strävade efter att uppfylla den här lagen som ger rättfärdighet, de har inte nått fram till lagen. Varför gjorde de inte det? Jo, därför att de inte sökte rättfärdigheten, frälsningen alltså Jesus, av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Så som det står skrivet i Saltaren, se jag lägger i Sion, det är Jesaja som säger detta, se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom ska inte stå där med skam. På Nya testamentets tid, både när Jesus verkade och sen apostlarna, så blev ju personen Jesus en stötesten för många judar. Men framför allt för det här religiösa prästerskapet så blev han en stötesten. Och de sa ju till och med om Jesus att han var en hädare. Vi läste ju här nu att Israel, Guds folk, de sökte rättfärdighet genom gärningar och lagen. Men det skulle ju visa sig omöjligt. Den messias som de väntade på, det var ju Jesus. Men de var ju så förblindade. Förblindade som de var, så blev han en stötesten till fall för många. Profeten Jesaja, han säger vid ett tillfälle, för Israels hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och Johannes, han skriver i början av sitt evangelium, han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Kan vi dra en parallell till vår tid? Ja, visst kan vi göra det. Och det har ju gått genom hela historien. Att Jesus i vår tid blir en stötesten för en stötesten för en del, ett fall för en del, när man inte vill omvända sig. Men för oss som har fått ta emot frälsningen, så har han blivit vårt evighetshopp här, som jag hade i rubriken. Ett hopp inför evigheten. Jag ska återkomma lite längre fram om detta. Namnet Jesus, personen Jesus, det är ju väldigt laddat i den onda andevärlden. Och när Jesus, när han vandrade bland människorna där, så konfronterades han utav människor med som var besatta, som hade onda andar i sig. Och vid den här konfrontationen så, och mötet med Jesus, så skakade de här andemakterna. De hade ingen makt. Varför det? Nej, för att Paulus, han skriver så här att han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit den bli en skam. Och han triumferade på korset över dem. De hade ingen makt över Jesus. Men de här andemakten, de kände Jesus. Ett exempel har vi i Markus 1, verserna 23 och 26. Så var Jesus i en synagoga, och där fanns en man som hade en oren ande. Och han skrek, den här anden, i mannen: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Och det står att Jesus, han sa strängt till anden: tig och far ut ur mannen, ur honom. Och så står det i den 26 versen där i Markus 1. Den orena anden ryckte i mannen och skrek, och så får han ut ur honom. Vi ska komma ihåg det, att Djävulen och hans demoner, de känner väl till himlen och hela gudomen. Därför att de har ju funnits där en gång i tiden. De blir ju nedkastade ifrån himlen på grund av upproret mot Gud. Men det här skedde ju långt innan skapelsen. Vi går vidare här i Nya, vi kommer fram till apostlarna. Och efter pingstdagen så började apostlarna predika frimodigt. Och det var ett Jesuscentrerat evangelium. Det var ingen kompromissande. Utan det var Jesuscentrerat. Att profeternas löften hade blivit uppfyllda genom Jesus Kristus och hans död och uppståndelse. Petrus och Johannes, de började ganska då, som man sa, tidigt efter pingstdagen att förkunna evangeliet om Jesus, namnet Jesus och vem han var och vad han hade fullbordat. Och de här prästerskapet då, de blev ju, det här står i Apostlagärningarna 4 det här, de blev upprörda och irriterade, står det. Men då står det att då fylldes Petrus och Johannes av den heliga ande och fortsatte att predika. Och så citerar de en vers ifrån salmen. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Och i Apostlagärningarna 4:12, den välkända versen: hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bliva frälsta. Det här budskapet, det blev alldeles för hett för de här prästerna. Och det kom ju snabbt förbud och förföljelse. Vi läser om detta också i Apostlagärningarna 4. Och de satte Petrus och Johannes i fängelse en natt där, och de förbjöd dem att tala och undervisa i namnet Jesus. Och här ser vi hur laddat det är i andevärlden när Jesus namnet förkunnas. Så är det, tror jag, också i vår tid. När Jesus namnet förkunnas och krockar med den andemakt som var rådande då i det judiska religiösa ledarskapet. Men de kunde inte tiga. De säger ju det också. Vi kan inte tiga vad vi har sett och hört. Vi lämnar Johannes, Petrus och Johannes där. Och vi går till Paulus och hans medarbetare på sina missionsresor. Hur tog man emot hans budskap om Jesus? Vi läser ju om att Paulus, han avskildes till tjänst som apostel. Och hans huvuduppgift var att predika för hedningarna. Paulus, han säger ju själv att han var hedningarnas apostel. Och han säger själv i Korinthierbrevet: ve mig om jag inte predikar evangelium. Men när de var ute då, apostlarna och Paulus, så var det också många judar som lyssnade till honom. Därför att de besökte ju ofta synagogerna. Varför gjorde de det? Ja, judarna hade ju sina rötter i synagogerna. Och det var ganska naturligt att Paulus besökte synagogerna och hans medarbetare. Och judarna, de fanns ju överallt över den då kända världen. De hade spritts ut. De hade lämnat Israel när Israel och Judén föll på 700-talet. Så spreddes de ut. Judafolket, många, de kom till Babylon. Men Israel, som det var Assyrien som ockuperade Nordriket, och de spreds ut över många områden där, judarna. Så det var många judar som lyssnade till Paulus och hans medarbetare. Vi läser första Korinthierbrevet. Vi läser första Korinthierbrevet 1, verserna 22 och 24. Vi har fortfarande ingen denna. Alltså, ja, okej. Då säger Paulus så här: judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Så att även för hedningarna, så de som inte tog emot evangelium, så blev det en dårskap. Inte bara judarna, men för de kallade, det här är en viktig vers, för de kallade, både judar och greker och hedningar, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Paulus, han var ju alltså oerhört Kristuscentrerad i sin förkunnelse. Det var det enkla evangeliet om Jesus. Om Jesus som Guds son, som Messias, korsfäst, uppstånden och frälsning i namnet Jesus. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det citerar han säkert många gånger, Paulus. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. I Efesierbrevet, ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, utan Guds gåva är det, och inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Alltså, det var fokus på Jesus, fokus på synden, fokus på nåden, fokus på frälsningen och syndernas förlåtelse. Men det dröjde ju inte länge heller förrän Paulus fick uppleva förföljelse och motstånd. Och det skedde ju i Damaskus. Paulus, han mötte ju Jesus på den här så kallade Damaskusvägen, vägen till Damaskus. Han mötte ju Jesus. Han såg ett sken och hörde röst. Det står inte att han såg Jesus, men han fick uppleva ett dramatiskt möte med Jesus där. Och han miste sin syn, och sen ledde de honom in till Damaskus. Och där fick han träffa lärjungar, och de bad för honom. Han upplevde den helige ande och han döptes. Och det är märkligt hur den helige ande fyllde Paulus så snabbt med visdom och kunskap, så han var redo på en gång att predika redan i Damaskus. Och det står att han gjorde judarna svarslösa där, när han bevisade att Jesus är Messias. Ja, men judarna, en del, blev upprörda och arga och ville röja honom i vägen. Och då står det att de till och med dödade honom där i Damaskus. Men lärjungarna, en del lärjungar, räddade honom där på natten, så att han kunde fly. Redan i Damaskus skedde detta. Vi går vidare till hans första resa, missionsresa, när Paulus är ute med Barnabas. De kommer till en stad som heter Antiochia. Det fanns två Antiochia vid den här tiden. Ett i Syrien, norr om Israel. Men det här Antiochia, det låg mot Asien, mindre Asien som det hette. Pisidien hette det här området. Där kom Paulus och Barnabas till den här staden. Och det står att många, och de kom till synagogan även där, och många lyssnade till dem, både judar och hedningar. Och många hedningar kom till tro. Men då står det att när judarna märkte att allt fler i staden lyssnade till dem och tog emot evangelium, då blev de oroliga och utav avundsjuka, och så började man håna apostlarna, och så hetsade de upp en del av folket. Det var rätt typiskt, alltså judar i de här områdena hetsade upp hedningarna mot apostlarna. De fick med sig en del av hedningarna, och det fick de här också. Och då står det där att Paulus och Barnabas, de blev tvungna att lämna staden. Och då blev det ett faktum detta, att i den staden så blev Jesus en stötesten för judarna, men många hedningar kom till tro. På andra resan kom han, Paulus, till Aten. Och han kom dit först ensam. Och det står att det är Apostlagärningarna 17, om ni vill slå upp och titta på det. Apostlagärningarna 17 står det mycket om Aten när han var där. Och det står att när han kom in i den här staden, Paulus, så fick han se att han var fylld med avgudabilder. Och han blev upprörd i sin ande, står det. Aten, det var forntidens mest berömda universitetsstad, om man ska tala i modern språk. Ja, kanske som Lund eller Uppsala. Vad har vi mer i världen? Jag kan inte. Oxford, ett känt i England exempelvis, är sådana här städer som är kända för höga utbildningar, universitet och så vidare. Så vidare. Paulus han predikade där i Aten, det står både på torget och i synagogan. Och där, de som lyssnade, det var judar, det var lärda filosofer, epikureer står det, stoiker. Och jag tittade i lexikon, eller, vad är det för människor? Epikureer, stoiker, som lyssnade till Paulus. Ja, det var lärda inom grekisk filosofi. Och nu ville de gärna diskutera med Paulus. Och sen kan man läsa mellan raderna här. Med en överlägsen ton och stolthet undrade de, vad har den här tältmakaren, pratmakaren att säga till oss? 81 års översättning säger, vad har han fått för visdomsord och snappat upp den där Paulus? Förkunnar han främmande gudar för oss? Det är underliga ting du förmedlar, sa de. Så här kan man konstatera att det enkla evangeliet krockade med deras uppblåsta kunskap och vetenskap. När kunskapen blir som en gud, då blir det uppblåst. Det ser vi här. Sen tar de då med sig Paulus till den kända Areopagen, där de samlades till lärde. Och där man diskuterade och ville veta allt nytt. Och där fortsätter han att predika. Och han predikar med omvändelse, Jesu död och uppståndelse. Och sen börjar de håna honom. Och där blev han då en stötesten för många där utav de lärde. Ett fall. Men i vers 34 så står det att några ändå kom till tro i Aten. Men, Aten förblev mycket, mycket länge hedendomens högborg. Någon församling bildades aldrig i Aten. När Paulus var på tredje resan så besökte han Efesus. Och där blev det oroligheter på grund av den där vägen, sa man, sa inte Jesus, man sa den vägen, blir det uppoligheter. Tänk vad det är svårt för en del att säga namnet Jesus. Ja visst, Jesus är vägen, han är vägen, sanningen och livet, det är helt rätt. Men att säga det med sin mun, namnet Jesus, jag vet ibland, jag har lyssnat till någon tv-gudstjänst. Ja, det är inte många gånger det har hänt, men jag hoppas inte det händer ofta. Men det har hänt att jag har lyssnat till en tv-gudstjänst och man har knappt nämnt namnet Jesus. Kanske en gång möjligtvis, jag vet, jag kommer inte ihåg riktigt exakt. Men mycket, mycket, mycket sparsamt. Men Gud använder man. Och visst, Gud, vår levande Gud, den talar vi om, va? Men Gud, det finns ju i många religioner, Gud och gudar, den finns i många religioner. Så det kan ju vara lättare att säga Gud många gånger. Det är inte fel, men det kan ju vara lättare. Man ska inte utesluta Jesus, för det är ju kärnan. Det är ju han som är, som man sa, huvudpersonen. Här i Efesus så blev han, Jesus namnet, en stötesten för en del. Men många kom till tro också. Så man kan säga att motstånd, förföljelse och väckelse, det följdes åt. Och i Efesus där bildades det en stor församling. Jesus han förberedde ju när han förberedde tidigt sina apostlar, lärjungar. Ni kommer att drabbas av förföljelser, hot, till och med dödas för namnet Jesus skull, för evangeliets skull, när det sprids över världen. Förföljelsen och mot troende och kristna, det ska tillta i den yttersta tiden. Och där ser vi verkligen hur det eskalerar idag. Jag fick hem det sista numret ifrån Open Door. Jag är medlem där och får information ifrån Open Doors arbete. De hämtar in uppgifter från hela världen när det gäller förföljelse i olika länder, och sen poängsätter man dem hur mycket det finns i olika länder, och den som ettan där som ligger högst upp när det gäller förföljelse, det var inte oväntat, men det var, ja, det har varit Nordkorea i många år, men det var en liten överraskning. Det var Afghanistan nu, och sen kom Nordkorea på andra plats. Det är 20 länder man poängsätter där i världen när det gäller förföljelse, och det ökar. Kan det bli förföljelse i vårt land? Ja, inte på samma, jag tror inte på samma sätt kanske som i många länder. Det som är otäckt, tycker jag, i många länder när jag läser, det är att det står så här: man får inte konvertera ifrån den religionen man har i det landet eller den religionen man har i familj och släkt. Man får inte konvertera till kristendomen då. Det är därför kristna blir så förföljda. Men då skulle jag väl säga, de tror alltså att kristendomen är en religion. Men för mig är inte kristendomen en religion, utan det är ju en relation med Jesus. En religion, det kan ju vara väldigt tungt. Det kan ju vara ett hinder för människor. De tänker på kristendomen, de tror att det är någon börda, man tar på sig någon ryggsäck. Oj, det blir tungt det här, då ska jag göra det, jag får inte göra det och så vidare. Det blir tungt, tror en del. De tror alltså att det är en religion när det är tvärtom. Verkligt andligt liv, kristen tro, det är frihet. Det är frihet i anden, tack och lov. Varför är då personen Jesus och hans namn och det han gjorde på korset så laddat och ett känslomässigt problem för många människor? Jag tror det är så här att när en människa hör om Jesus, man hör om evangelium Jesus. Jag tänker på de stora högtiderna vi har i vårt land, jul, påsk och pingst. Jag tror det är ganska många ändå som vet vad det handlar lite om. Speciellt julen, de vet att det handlar om Jesus. Han föddes. Det är ganska många i Sverige som vet om det. Påsken, ja, de vet många också. Det var korset, där hängde, de korsfäste Jesus där. Och sen säger de kristna att han uppstod på tredje dagen. Ja, det är en del som har uppfattat detta. Och visst, det är många. Men att höra ett radikalt evangelium om Jesus, att han dog för varje människa, att han dog för oss. När man hör det budskapet, det evangeliet, då måste en människa, man blir alltså ställd inför ett val. Man blir tvungen att förr eller senare i livet eller nu ta ställning för det här, den här verkligheten, det här evangeliet. För eller emot, bejaka eller förneka, ta emot eller förkasta. Och då blir ju alltså Jesus en stötesten för en del och för andra en frälsning och räddning inför evigheten. Jesus, han sa vid ett tillfälle: salig är den som inte kommer på fall för min skull. Och för en del då blir korset en dårskap och för andra en frälsning. Och jag har tänkt mycket på det här, att leva ett långt, långt liv. En del lever länge, en del kortare, det vet vi. Men en del lever länge, 80, 90, upp till 100 år till och med. Och till och med över 100 en del. Att leva ett långt liv, men ändå till slut missa Jesus. Han som är dörren, porten, han är nyckeln. Han är vägen, sanningen och livet. Missa honom till slut ändå och leva ett långt liv. Det är ju, när man tänker på det, så får det ju oerhörda tragiska konsekvenser för människa inför evigheten. Ingen människa behöver missa Jesus egentligen, i alla fall inte i vårt land. Nu vet vi att det finns människor på jorden som aldrig har hört namnet Jesus och vad det handlar om. Vad händer med dem? Ja, tack och lov så behöver vi inte tänka så djupt på detta. Det överlåter vi åt Herren. Men när man har hört budskapet om Jesus, att han dog för mig och dig, då måste en människa ta ställning. Man blir ställd alltså. Man måste ta ställning. Och det är därför det är så laddat med namnet Jesus. Jag har hemma en pärm där jag sätter in lite artiklar. Det kan ju vara en artikel som, oj, när man läser, oj, oj, säger man. Och så sätter man in den där lilla artikeln i den här pärmen, för kan man ju ha tillgång till en vid ett annat tillfälle. Jag tittade ett par artiklar här som är, det kan ha varit ifrån 90-talet. Jag gissade att det var ungefär vid den tiden. Så stod det om en känd tv-underhållare där. Och han blev svårt sjuk. Och det fanns tydligen inget hopp för honom enligt läkare då. Han visste själv att han skulle snart dö. Så han planerade för sin begravning. Och skrev ner lite önskemål inför sin begravning. Ett av hans önskan, det var: namnet Jesus fick inte nämnas på hans begravning. När man läser det här så tycker jag det är som man får frossa. Gick han evigt förlorad? Ja, bara Gud vet. Så var det en undersökning man gjorde när det gällde, när människan hör evangeliet om Jesus, hur tar man emot det? Åtlyder man det? Säger man ja till Jesus? Tar man emot frälsningen? Då har man gjort en undersökning. Det kan vara 90-talet som man sa. Och då tog man en bild av ett torg. Och på det torget så står det en och predikar om Jesus. 10 stycken står där och lyssnar till evangeliet om Jesus. Vad händer? 9 stycken går sin väg. De vill inte höra det. En stannar kvar och tar emot evangeliet om Jesus. En. Det har man kommit fram till i den här undersökningen. Jag hoppas inte att den gäller idag. Nils Börje Gård, han sjöng på en skiva på 70-talet: känner du min Jesus, han som är min bäste vän? Helt avgörande för människor, det är ju vår relation med Jesus. Känner jag Jesus? Känner Jesus mig? Det är det helt avgörande. Därför att det handlar om en relation. Har vi tagit emot Jesus så bor han ju här inne genom den helige ande. Det finns en bra liknelse som Jesus framställer, som har ett oerhört skarpt budskap. Hur blir det när han kommer för att hämta sin församling? Det står i den här liknelsen. Det är ju Matteus 25. Om vi får se det. Matteus 25 och 13 första versarna där, ja. Men jag sammanfattar lite här. Det var ett skarpt budskap Jesus hade, hur det blir. Och så står det så här i 6 versen: vid midnatt hördes ett rop: se, brudgummen kommer. Alltså underförstått, han är nära. Han kommer, underförstått, han är nära. Gå ut och möt honom. Precis så upplever jag läget idag i vårt land, i vår värld. Vi lever i midnattstid. Ett rop hörs genom starka tidstecken. Jesus kommer, han är nära. Den här liknelsen om de här 10 jungfrurna är så, ja, det är både tragiskt, men samtidigt var det ju fantastiskt för en del. Det var 10 stycken. 5 utav de här, vi läser om det. 5 av dem var inte redo. Vad var det som fattades med dem? De hade ingen olja. Och de ville köpa de andra fem, men det gick, de hade inget som räckte till för dem. Det behövde de själva. Och de gick iväg och skulle köpa. Men alldeles för sent gav de sig iväg. Alldeles för sent. Och när de kommer tillbaka så vill de knacka de på och vill också gå in till bröllopsfesten. Så får de ett fruktansvärt besked utav brudgummen. Jag känner er inte. Jag känner er inte. Tänk vad det är viktigt. Det har talat till mig det här. Hur viktigt det är att Jesus känner mig. Och jag känner honom. Framförallt att Jesus känner mig. Av detta kan man då säga faktiskt. Utan att Bibelns budskap är tala om detta. Den som inte Jesus känner kan troligen ej komma in i himlen. Det är skarpt budskap. Den som inte Jesus känner kan inte komma in i himlen. Inte man ska tolka det här, den här liknelsen. Och jag tror att den gäller idag. Och när Jesus kommer tillbaka. Men tack och lov, vi som är troende, vi som är födda på nytt, vi behöver inte frukta, vi behöver inte tvivla. Därför att Jesus, han bor i oss. Jesus känner dig och han känner mig. Och han står där med öppna armar. Välkommen hem. Välkommen till bröllopsfesten i himlen. Det är hög tid alltså för många nu att lära känna Jesus. Det är hög tid. Vi har hört profetier om vårt samhälle här, vår församling här, vår kyrka här. Som jag ser det, uppfatta läget, så är det så här att det är ju mycket i vår tid nu som blir ondare och ondare, mörkare och mörkare. Det är våld och det är skjutningar, det är människor är olyckliga. Jag satte på TV:n häromdagen. Det första jag hörde så var det en svordom. Det sjunker moraliskt. Och jag tror att många som inte är troende, de upplever att det blir mörkare och ondare i vår värld. Och då tror jag att när allting blir mörkare och mörkare, då vill människor söka sig till ljuset. Av naturliga skäl. Man vill söka sig till ljuset. Och vem är ljuset? Ja, det är ju Jesus. Det är du och jag. Guds församling. Vi ska lysa som en stad högt uppe på ett berg, säger Jesus. Jag tror att det kommer så bli så här nu, den här tiden vi går in i nu. Allting blir tuffare, hårdare. Ondskan profilerar sig ännu mer, visar sig med sina hemska sidor. Vi ser man skramlar med vapen i Europa. Nära oss. Vi vet inte vad som kommer att hända. Men jag tror att detta, när nöden kommer att driva människor att söka Gud, söka ljuset. Jag tror det. Tack Jesus att vi får vara ett redskap i din hand. Tack att vi vill använda oss var och en. Du har lagt ner gåvor i våra liv, Herre. Och du vill använda oss på olika sätt. På bönens område. När det gäller att samtala med människor. Då. Tack att vi får vara ett vittne, ett levande vittnesbörd. Om att Jesus lever. Vi får vara ett ljus och salt i den här förruttnade tiden vi lever i. Den här tiden som mörknar allt mer och blir allt mer ond. Då får vi vara ett salt och ljus. Och vi får leda människor fram till Jesus, till korset. Tack Jesus kär, att du hör mig. Och vi tror att det ska drabba vårt samhälle, vårt land, innan du kommer, innan det är för sent. Du måste lära känna många fler Jesus. Många fler måste du lära känna. Och det gör du genom att flytta in i en människas liv. Tack Jesus kär, att du hör bön och vi får trösta och lita på dig. Och tack Fader i himmel för att vi får leva under ditt beskydd. Även om vi kommer till att gå igenom svåra tider, så har du sagt i ett ord att vi ska räddas ifrån vreden. Vi får leva under blodets beskydd. Tack Fader i himmelen att du aldrig sviker oss, i Jesu namn. Tack att du hör bön. Vi lägger nu allt här i dina händer, för ditt underbara namns skull. I Jesu namn. Amen, amen.